krasch, filibom-bom-bom, filibom-bom-bom, filibom-bom-bom.
God morgon, Anna-Karin. Hur står det till med dig?
Nu är jag på gång, verkligen. Alltså, det är ju den 22 december nu. Och ni har inte många luckor kvar innan finalen. Nej. Här. Så att jag är spänd.
Du är spänd. Och det är faktiskt du som ska öppna luckan idag. Så jag säger, varsågod och öppna. Så får vi se vad som döljer sig bakom luckan.
Du, jag ser genast att det glimmar till och...
Oj.
Detta är någonting vi båda behöver och vill ha. Det är en guldtacka.
Är det en guldtacka? Ja. Är det min julklapp?
Ja, detta är vad jag tycker att vi båda borde få. Ja, jag säger inte av staten, men varför inte? Alltså, det finns ju en massa.
Ja, varför? Vi kan ta emot den av precis var och vem som helst. Vi är öppna för förslag. Men du, hur mycket är en guldtacka värd i dagens läge? Vet du det?
Jag vet inte det. Men man brukar säga att det är det man ska investera i. För att priset på guld går liksom bara upp, inte ner. Är det inte så?
Ja, alltså guld är väl ganska så... Fast jag kan säga så här, jag har ju varit både gift och förlovad ett antal gånger. Och i någon slags liksom symbolisk trotsig gest så har jag sen gått och sålt mina ringar.
Ja.
När allt har varit över. Och då har det ju varit vid ett par tillfällen. Och det kan jag säga att guldprisen, just när man går till sådana här liksom pantbanker eller guldnasar, så är det ganska så... Det är ganska dåligt andrahandsvärde på vigselringar. För sist jag sålde... jag skulle gifta mig och den här mannen, han tråkigt nog så försvann han ganska exakt 6 veckor innan bröllopet. Så det blev aldrig någon vigselring, men därmed så hade jag ju min förlovningsring. Och den hade kostat, jag hade själv betalat min förlovningsring för han var helt
utlottad.
Han hade ingen guldtacka. Han var musiker. Mm. Och jag kan säga till alla kvinnor som män där ute att ge er inte i kast med musiker. Det är mycket, mycket sällan de tjänar pengar.
Guld och gröna skogar.
Jag hade betalat 6 000 för denna ring. Och när jag sålde den då till någon slags guldhandlare på en bakgård i Lund så fick jag 1200 kronor för det. Så det räckte ganska exakt till att bjuda mina 3 barn på lunch, vilket jag gjorde också.
Generellt så är det ju så, gör inte affärer med folk som har som hela businessen i bakluckan, Ann.
Det är så många visa ord som kommer från dig. Men guld ska väl vara, jag menar, man kan säga bostäder, men jag tror konst kan väl vara ganska bra att investera i också. Men
alltså,
fastigheter
är nog det bästa, tror jag faktiskt. Skog kanske.
Ja. Skog, här, alltså, allt går bra om jag får.
Men jag tänker så här med guld, alltså det står ju för väldigt mycket, men det står för extra allt för mig. Det står för excess, överflöd, diva tänker jag på när jag tänker på guld. Alltså någon som, där det liksom är, man, på alla vis så försöker man signalera och utstråla att det ska vara den här excessen eller överflödet. För att någonstans så är det ju så att guld, ena sidan när vi började prata om det, så är det någonting som står för klass, alltså det betyder rikedom, du har resurser och så vidare.
Men
den andra bilden som jag just gav då, med den här divan eller att det är extra allt, där finns det ju en slags brackighet i guldet och att exponera för mycket guld. Va? Liksom det är inte en god sak att ha ringar på alla fingrarna. Utan, förstår du hur jag menar? Att det är
Jag förstår, det blir lite så, vad heter han, den här skeppsredaren? Aris Onassis, hade inte han väldigt många, jag vill minnas att han hade ganska kraftiga fingrar lite åt korvhållet och så hade han ringar överallt.
Ja, men jag tänker också på den här, den här pianospelaren, vad heter han nu då?
Precis.
Det finns ingen klass eller stil över det, utan det är liksom motsatsen. Och man har också anledning att tro så här, är det verkligen riktigt guld? Eller vad är det?
Är det riktigt guld allt det där som glimmar? Nej, men alltså, det du liksom är ute, det är ju det här, det är maxat. Ja. Det är sjukt maxat. Det är liksom, det är inte subtilt, det är inte elegant och sofistikerat, utan det är otroligt mycket på gränsen till det lite vulgära.
Och lite man känner så här att det är någon, om någon har fått väldigt mycket pengar på väldigt kort tid, då får man idén att man måste liksom omedelbart.
Då tänker man, nu ska jag bygga mig ett hus av guldtackor, tänker man då.
Men det finns ju, om vi går till liksom mytologin, så tänker jag på Midas som fick möjlighet att få en fri önskan uppfylld av Dionysos och önskade då att allt han vidrörde skulle bli till guld. För att det är ju lite som du och jag som kanske inte alltid är vi så stadda vid kassa, att man drömmer ju om att ha obegränsat med resurser, för att så mycket man skulle kunna göra då, eller åtminstone kanske inte obegränsat med resurser, men det var nära nog ekonomiskt oberoende. Det skulle jag tycka var superfint. Ja,
det hade ju varit underbart.
Ja. Men i denna myt ligger ju också att det är ju väldigt tråkigt om allt man rör vid blir till guld, för att det innebär ju också att maten blir till guld, att de man älskar och ska krama, de blir till guld, och då är det inte mjukt och gosigt utan bara hårt och kallt liksom.
Det känns som att folk dör också kanske då i processen att förvandlas till guld.
Ja, precis. Och det som ligger i myten här är ju just att den typen av rikedom är, eller alltså att få alla sina önskningar uppfyllda då, och tro att man med denna önskan skulle bli lycklig, så är det ju inte så då, utan det kan bli helt annat. Det kan bli en förbannelse.
Men jag tänker också, det kan bli en förbannelse, och det tänker jag faktiskt, jag har några bekanta som är mycket stanna vid kassa. Och som inte har behövt kämpa för det, så att säga, utan de har fötts med alla de här skedarna i munnen av guld. Så de har alltid haft precis, alltså de har alltid haft mer än de behöver. De har alltid fått allt vad de vill. De har aldrig liksom stirrat den där avgrunden i ögonen som jag har gjort flera gånger när jag inte har kunnat betala mina räkningar och fogden har flåsat mig i nacken och så vidare. Och det gör att de är rätt liksom, så upplever jag, likgiltigt. Alltså de har inget driv på något vis. Därför jag känner alltid att jag springer ett maratonlopp. Och jag springer alltid fortare och fortare, för att jag är rädd liksom att fattigdomen och misären ska komma ikapp mig. Men det här är människor som har så mycket pengar så de säger så att nej, jag behöver inte jobba egentligen. Jag kan lika bra strunta i det här. Och det blir ju, alltså det kan ju vid första tanken kan det ju kännas underbart att vara ekonomiskt oberoende. Men jag tror också att det skapar en viss lojhet. Och om man alltid har fått exakt det man vill ha utan att behöva längta efter det. Jag minns när jag med mycket möda lyckades köpa en ponny till min dotter. Det. Och det var, alltså, jag drömde hela min uppväxt om en egen häst. Det fanns inte pengar till det. Och jag har inte heller kunnat köpa det till mig själv, så att säga. Men sen så med ytterst stora ansträngningar så lyckades jag faktiskt få ihop pengar till att köpa en ponny till min dotter när hon var 8 år gammal. Och lyckades sen också i många år betala alla kostnader. För det är mycket dyrt. En mycket dyr hobby har hästar. Och det gav mig en oerhörd tillfredsställelse att jag kunde uppfylla min egen dröm genom att uppfylla min dotters dröm. Och hon var ju överlycklig över att få en ponny som hon hade drömt om och längtat efter och så vidare. Men om man får en ponny redan första gången man frågar. Ja. Vad är det värt då?
Jo, nej, men det där är det. Du rör ju vid någonting som är helt... Vi har varit inne på det tidigare på den också, nämligen det här med att det är viktigt att behöva sträva och att få känna själv att vissa saker kan jag nå, men jag kan inte nå dem annat än om jag anstränger mig till det yttersta, om jag tänker, om jag lägger ner kraft och möda i det, då kanske kan denna dröm eller denna önskan bli till verklighet.
Då kanske jag kan skaffa en guldtacka.
Ja, men det är ju varje förälders avvägning. Alltså det vill säga, om man, för vissa så är det så att man helt enkelt inte, man kan inte ens ge på ett minimum, utan man får hela tiden hitta en massa lösningar som man kanske inte skulle önska sina barn, bara för att de ska så att säga ha vinterkläder och allt sånt där. Men för många så handlar det ju inte om, alltså de som har resurser som kan ge väldigt mycket, där skulle jag ju säga att det handlar om att hitta en avvägning som är inte ge så att barnet lär sig att allt är inom armlängds avstånd, så att säga, det är inom räckhåll, eller jag behöver bara yppa en önskan så kommer det mig till del.
Precis. Och man behöver inte heller ha, eller hur förhåller det till, för nu är vi är mycket, mycket nära julafton nu, och guldet här får ju symbolisera liksom, det liksom supermaxade överdådet. Och då är ju frågan liksom med julklappshögarna, hur många meter höga ska julklappshögarna vara hemma hos dig, Anna-Karin? Ska de vara 3 meter höga så att barnen inte syns bakom eller?
Ja, det där är en samvetsfråga verkligen, men jag brukar tänka så här att särskilt när barnen, så kan man tillämpa från det att de är små också, att alla julklappar ska också vara saker man behöver eller kan ha nytta av, så att säga. Att det inte bara ska vara, mina barn har ju önskat sig saker som, där det liksom är väldigt svårt och jag förstår inte riktigt hur de har kommit fram till de här sakerna som står på listan alltid. Men där avvägningen naturligtvis handlar om då att kanske också ge saker som det kan komma till nytta eller sånt som man kan använda i arbete eller i skola eller liknande. Och att det ja, förstår du, jag menar att man, liksom, man kan...
Ja, precis.
Och det tycker jag man inte någon förälder ska liksom känna skam med ett för hårt ord. Men alltså känna att alla paket måste innehålla maximal förströelse och omedelbar tillfredsställelse. Utan det kan också vara någonting som man på sikt kan komma att finna fint och värdefullt.
Mm. Jag vill minnas att en mycket ung Anna-Karin önskade sig all jävla hårspray i hela världen.
Precis. Ja, men det är faktiskt roligt för jag har ju hittat en gammal önskelista då. Och jag har också hittat en katalog, där jag, en Åhléns katalog från 80-talet. Där jag har kryssat i allt jag ville ha. Och när jag ser den i efterhand så förstår jag precis vad jag har tänkt. Alltså jag har tittat så här i katalogen och så sett... Åh, vilken vacker ram. Den vill jag ha. Ja, men vad ska du ha den till då? Mm. Åh, vilken vacker filt. Den vill jag också ha. Eller åh, vilken vacker liten bytta. Förstår du? Alltså att man bara...
En liten bytta.
Det kan man ju ha nytta av nu.
Ja, men du har alltid gillat det vackra i livet. Alltså guld. Jag tycker att guld är vackert. Och jag är mycket för att maxa saker rent inredningsmässigt. Jag har väldigt mycket guld i min julgran som jag snart ska ta in. Därför snart är det faktiskt tillåtet att ta in granen.
Nej, men det håller jag helt med om. Jag har också det. Men alltså, ska man spinna vidare på det här med guld och drömmar om framgång och obegränsade resurser så är det ju, det finns ju också, du vet den här sången Kristina från Duvemåla apropå utvandrarna som vi talar.
Vi
talade om utvandrarna häromdagen. Ju. Där Robert heter väl Karl-Oskars yngre bror.
Precis.
Som ju drömmer om att hitta guld. Och därmed då slippa behöva tjäna som dräng. Och bara arbeta för någon annan och inte för sig själv. Men där den här... Och jag funderar på om det Moberg säger med hans karaktär är just att man ska inte gapa kanske över för mycket. Kan det vara en sån del i detta att han nöjde sig inte med att få en liten bit jord och odla den?
Han ville ha mer.
Och det är väl någonting djupt mänskligt i den beskrivningen att ibland så stirrar vi för långt bort och ser inte att men detta blev ju ändå bättre än det helvete du hade hemma i Sverige. Men nöj dig då med det. Men Robert är ju den karaktären i Utvandrarna som drömmer. Han drömmer väldigt stort.
Han är ju drömmaren, ja. Men jag tycker det är en lite sorglig och tråkig sensmoral att man ska nöja sig på något vis. Alltså, det finns ju någonting fint och klokt och vad ska vi säga? Så det finns en visdom i att faktiskt nöja sig med det man har. Men om alla människor bara hade nöjt sig med det de har, då hade vi inte haft människor som hade åstadkommit någonting och som hade liksom tänkt nya tankar och byggt höga torn och uppfunnit saker. Så jag tänker, Robert är också i någon mening någon slags entreprenör, om du förstår vad jag menar.
Precis,
Han liksom, han vill något mer med sitt liv. Han har stora drömmar. Och han stupade, tyvärr.
Men det kan,
och så är det nog liksom att 9 av 10 som drömmer de här stora drömmarna, de misslyckas. Men den 10:e, och det kan faktiskt vara jag. Det kan vara jag som får den där guldtackan.
Men det är nog ett bättre sätt att sammanfatta det. Och sammanfatta vad Moberg säger med karaktären enligt vår tolkning då. Att det är... Man måste våga. Man vet inte. Det kan gå vägen. Men det kan också. Det innebär ju varje chansning. Det kan gå vägen. Det kan också vara så att jag får betala ett pris för detta. Eller att det inte blir annat än drömmar som gick i kras då. Det blir guld som
precis,
blev till sand.
Och då får man också guldet blev till sand. Och då måste man lära sig att hantera det. Jag tänker ändå att idag för att hylla detta samtal så ska jag kanske rulla på med lite sånt där guld som jag har sparat från 80-talet som finns i liksom någon slags flaska som ser ut som deodorant.
Ja,
och så rullar man det på sin hud och så kan man glittra som en julgranskula hela dagen idag.
Jag tycker det är en utmärkt idé. Men jag vill också fråga dig, Ann, för att guld, det står ju för att man vinner, eller hur? Man får guld.
Mm. Precis, man är
jag är ingen vidare förlorare. Även om jag inte har fått så många guldmedaljer i mitt liv. Det har vi ju klagat på tidigare. Och jag vill gärna inskärpa det att hittills har det inte kommit någon liten guldmedalj till mig. När är dagen den kommer, frågar jag mig hela tiden.
Alltså det är ju flera veckor sedan vi efterlyste en guldmedalj från kung.
Nej, men det, ja, men det, jag tänker skicka en påminnelse till hovet as we speak alltså. men det, är, det ligger ju någonstans också i detta med guld, alltså guldets symbolvärde handlar ju om att om du får guld så är du en vinnare så att säga. Och det, jag känner att jag är en kass förlorare även om jag inte har vunnit så mycket i mitt liv av medaljkaraktär i alla fall. Hur är du?
Jag är en mycket, mycket dålig förlorare också. Jag tror att vi diskuterade detta när vi pratade om vuxna som pysslar i grupp och kom fram till, vi gjorde en skakande insikt där båda två, att anledningen till att vi inte gillar att pyssla i grupp är för att vi är rätt dåliga på att pyssla. Och ska vi göra saker så vill vi vara,
ja,
bäst.
Precis.
Men annars kan det vara. Ingen
men jag kan
vara
tänka
bäst.
Så här om mig själv, att jag kan ta en förlust om det är så att jag i mig själv ändå vet att jag är lite bättre än den som vann. Alltså ibland kan man ju ha den, man ser så här, ah, men det var den som fick priset eller var de som vann för att, och så hittar jag på någon omständighet som gör att jag ändå kan känna själv att jag är ju ändå lite bättre i den här grenen eller i vad det nu var. Men om jag inser, om jag är sanningsenlig då, inser att X vann för att X är bättre, då suger det, skulle jag säga. Det är det värsta.
Ja, det gör ont. Jag tycker att vi ska uppfinna tröstguld.
Ja. Eller så uppfinner vi bara tävlingar som vi vinner.
Det är nästan det bästa. Nu tycker jag att vi alla ska strössla oss med guld och gå ut och känna oss som vinnare.
Ja,
hela
guld i håret också.
Ja, guld i håret är bra. Så återhörs vi imorgon. Ha en fin dag allihopa.
Hejdå!
Hejdå!